السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأهلا وسهلا till ännu en lektion i Riyad al-Salihin. Och det här kan bli den sista lektionen om vi hinner färdigt idag med dagens hadither. Och vi påbörjade i förra lektionen kapitlet om paradisets beskrivning och vad Allah subhanahu wa ta'ala har förberett för de troende i paradiset. Och vi stannade vid hadith 1883 eller afan 82, där det berättas från Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu att han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa: den första gruppen, den första skaran som kommer att träda in i paradiset kommer att träda in lika skinande eller vackra som fullmånen, och de som träder in därefter kommer att vara skinande som en stjärna, en blinkande stjärna i himlen. Och när de väl är i paradiset så kommer de aldrig att behöva uträtta sina behov. Och de kommer inte heller behöva att snyta sig eller att spotta. Deras kammar är av guld, deras svett är av misk och deras majamir, yani på svenska vad blir det? Det är en grej man har för rökelse. Är av al-ud och tayyib. Och deras fruar är från al-hur al-ain. Och folket av paradiset kommer att vara ala khalqin rajulin wahid. Eller kommer att vara i karaktären av en person. I skepnaden eller avbilden av deras far Adam sittuna dhira'an fis sama. 60 dhira' lång. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Här nämner profeten alaihissalam några egenskaper av folket som kommer att träda in i paradiset. Och först förstår vi att folket som går in i Jenna är olika. Yani alla som går in i Jenna är ärade. Men vissa har en högre position än andra. En högre belöning än andra. Och vi har här den första gruppen som träder in kommer att skina som fullmånen. Det är de bästa av människor. Och sedan de som kommer efter kommer att skina som en blinkande eller skinande stjärna uppe i himlen. Den kommer att skina mindre. Så att folket av Jannah är av olika darajat, olika nivåer. Och sedan så sa profeten alaihissalam till Jannah, han negerade här allt negativt som vi gör i detta liv. Yani, som det nämndes i andra hadithen, de kommer inte bli sjuka och liknande. Och här, de kommer aldrig behöva gå på toaletten och uträtta sina behov. Utan som det nämndes i hadithen, det man äter kommer att komma ut som väldoftande svett från kroppen. Så är det bara, så enkelt. Kommer aldrig behöva snyta sig, kommer aldrig behöva spy, hosta eller spotta eller liknande. Utan alhamdulillah, allt negativt är borta i paradiset. Utan det är bara positivt. Och de har också rökelser som doftar gott. Och de kommer alla männen yani, att få fruar från al-hur al-ain. Och sedan så sa han att folket i Jannah kommer att vara som en person. Yani, han sa i andra hadithen, la ikhtilafa bainahum. Det vill säga utan att det finns någon osämja mellan dem. وَلَا تَبَاغُضْ قُلُوبُهُمْ قَلْبُ وَاحِدْ. Och inte heller något hat, utan deras hjärtan kommer att vara som en persons hjärta. Yani, vi nämnde i förra lektionen versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلْ. Att det kommer att avlägsna det agg, det hat som finns i deras bröst. In varje person som går in i Jannah kommer att älska alla i paradiset. Ingen har problem med någon i paradiset. Finns ingen osämja och finns ingen fiendskap eller någonting sånt. Utan alhamdulillah, alla är kärleksfulla i paradiset. Och här nämndes det också att de är i skepnaden och avbilden av sin far Adam. Sittuna dhira'an fis sama. Och de lärda nämner här att Ahlul Janna är alla lika långa. Ja, de har typ samma kroppsform. De har alla samma ålder. Vilken ålder sa vi att man har i paradiset? 33. Och det här nämner alla Uruben Atraba. Yani, även beträffande kvinnorna i paradiset. Atraben, yani jämnåriga. Alla har samma ålder. Den bästa av ålder. Så de är lika långa. Men det skiljer sig åt i skönhet. Yani, utseendemässigt, alltså längd, kroppsbyggnad och så vidare. Ålder, där är de lika. Men när det kommer till själva utseendet, där kommer de som har en högre position att vara vackrare. Så är det bara. Nah. Och sen så sa då profeten alaihissalam att de kommer att prisa Allah morgon och kväll. Och han nämner sen författaren den väldigt vackra hadithen som vi har nämnt flera gånger. Hadithen där profeten alaihissalam berättar om den sista mannen som kommer att komma in i paradiset. Och det här är viktigt att man förstår att om det här är belöningen av den sista mannen, så kommer alla som gått in före honom att ha en högre och bättre belöning. Så att man förstår här relativt att hans belöning är över allt vad man kan föreställa sig. Så belöningen av alla över honom är mycket, mycket högre än detta. Och det är en hadith som berättas av Al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att Musa frågade sin herre: vem är det som kommer att få den minsta platsen i paradiset? Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala: det är en man som kommer att komma efter att alla har gått in i paradiset. Och det kommer att sägas till honom: gå in i paradiset. Och då säger mannen: hur kan jag gå in i paradiset då folk redan tagit deras positioner? Och då så säger Allah: skulle du vara nöjd om du fick lika mycket som en konung i detta liv? Och då så säger mannen: raditu rabb, jag är nöjd min herre. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala: laka dhalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Du får det och lika mycket och lika mycket och lika mycket. Och femte gången så säger mannen: jag är nöjd min herre. Jag är som fem stycken konungar av detta, denna dunja. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala: du får detta gånger 10. Du får detta. Wa ashru amthalihi. Och du får vad du önskar dig. وَلَكَ مَا اِشْتَهَتْ نَفْسَكْ. Och du får allting som du kan önska dig. Och allting som dina ögon finner fröjd i. Och då så säger mannen återigen: رَدِيْتُ Rabbi, jag är nöjd min herre. Och då så säger Musa: yani om det här är den sista mannen i Janna, vem är det då som får den högsta platsen i Janna? Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala: أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَرَتْ. Det är dessa som jag, yani, har avsett. Yani de som har den bästa och högaste positionen. Det är de vars belöning och pris jag har planterat med mina händer. Och jag har förseglat belöningen för dem. Så inget öga har skådat deras belöning. Inget öra har hört deras belöning. Och ingen persons hjärta kunnat föreställa sig deras belöning. Och denna hadith finns i Sahih Muslim. I den andra riwayan som han nämner, det är liknande hadith. Men där nämns det att den här mannen, han får som dunja 10 gånger. Den här hadithen nämnde var 50 kungariken. Yani 5 gånger 10, det blir 50 kungariken. Och andra hadithen som 10 stycken dunja. Och vissa hadither från det att Allah skapade jorden tills dess slut. Allting gott som någonsin funnits eller kommit ut från dunja, från dess början till dess slut 10 gånger. Och då så säger mannen i förvåning: yani, skojar du med mig, ja Allah? Du är herren, du är konungen. Skämtar du med mig? Och då så sa profeten, då så sa sahaba att när profeten sallallahu alaihi wasallam berättade denna hadith, så skrattade han eller log så mycket att man kunde se hans hörntänder. Och då så sa profeten alaihi wasallam: "Dhalika adna ahli al-jannati manzila." Det här är den personen som får den sista, yani, platsen i paradiset. Så här, kära bröder och systrar, vill jag att vi reflekterar, tänker efter. Här har vi, mashallah, den sista mannen i Janna. Yani Janna, alhamdulillah, kommer att bebos av miljontals troende. Och någon har ju högsta platsen, som profeten Muhammad alaihissalam. Och någon har ju den sista platsen. Och vi ska inte säga ordet sämsta platsen. För ingenting är dåligt i paradiset. Allting är, mashallah, som vi här har, är nu över allt vad man kan föreställa sig. Så den här mannen kommer då till Jannah och får ett kungarike, ett land som är hans. Innan han är boss över den här platsen. Som motsvarar den här världen 10 gånger. Och vi har nämnt det här förut. Tänk dig själv om du tar 10 världskartor och lägger dem bredvid varandra och tar bort allt hav. Självklart det finns floder och sådär, men ja, ni 10 världskartor. Ja, det är hans land. Och i vissa hadither att han går 1000 år utan att gå förbi, ja, ni kunna passera förbi gränserna av sitt land. Det är oändligt, subhanallah. Och det är bara hans. Och inte bara det, han får utöver det allt vad han kan önska sig. Och allt hans ögon finner en fröjd i. Och i vissa hadither att han får önska vad han vill. Önska och önska och önska. Och alla säger, vill du inte ha det här och vill du inte ha det här. Och till slut när mannen får all sin belöning så tror han att han är den bästa mannen i paradiset. Han tänker, ingen har fått vad jag har fått. Och det här är den sista mannen i Jannah. Subhanallah. Så det här är alltid viktigt att ha i åtanke. När vi tänker på dunja och vad vi vill ha, vi vill investera, vi vill ha villa, vi vill ha hus, vi vill ha bil, vi vill ha cash, vi vill ha det ena och det andra. Eni wallahi, bröder, är det någonting, vad du än får i denna dunja, är det någonting att jämföra med detta? Ja? För även om du får wow-saker i dunja, är de bestående? Är de för eviga? Nej. Om några år är de borta. Och ibland, mashallah, du får nycklarna till dina skatter och du dör dagen efter. Kan det inte vara så? Eller de försvinner i en olycka eller tas från dig och så vidare. Men i akhira, alhamdulillah, så kommer din belöning att vara där bestående för alltid. Det berättas sen också från Abu Musa radiyallahu anhu att profeten alayhi salatu wasalam sa att en troende i Jannah kommer att få ett tält av en ihålig pärla. Dess längd i himlen är 60 mil. Och där kommer den troende att ha sin familj som han kommer att gå runt och besöka. Och hans familj kommer inte, eller familjer kommer inte kunna se varandra för att hans slott eller boning är så stor. Och här finner vi denna hadith som finns i Bukhari Muslim. Det här huset, mashallah, är gjort av en ihålig pärla. Och det, han sa här, sittuna milen. Och en, precis, el mil sittat alaf dira. Så att det här blir då ungefär, Allah alam, 3000 meter eller liknande. Yani huset. Otroligt högt. Och vad är det gjort av? Inte pärlor, en pärla. En pärla som är tusentals meter ihålig har man gjort ett slott av. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla ala kulli shay'in qadir. Allah Azza wa Jalla är kapabel att göra vad han vill. Ingenting är svårt för Allah subhanahu wa ta'ala. Och det berättas från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu att profeten alayhi salam sa att det finns ett träd i paradiset där en ryttare kan rida i dess skugga i 100 år utan att rida förbi dess skugga. Och denna hadith finns också Bukhari Muslim. Det finns ett träd i Jannah där en snabb ryttare, mer specifikt så här, inte kan rida förbi dess skugga på mer än 100 år. Och det är också något som är helt över vår förståelse och vårt intellekt. Hur långt kan en snabb ryttare rida på 100 år? Ja? Det går att räkna ut med matematik, kilometer per minut och så vidare. Men det är oändliga avstånd. Och det här är skuggan av vad? Ett enda träd. Subhanallah. Och det här nämner ju Allah Azza wa Jalla i surat al-Waqia. وَذِلِّن مَمْدُود. Allah säger att de kommer att vara i långa skuggor. Subhanallah. Och det här trädet har ett namn. Är det någon som vet vad det här trädet heter? Toba, precis. Profeten a.s. sa i en sahih riwayah på hadithen att Toba är ett träd i Jannah där en person inte kan passera skuggan på 100 år. Så det här trädet, Allah alam, är att Toba. Nas'alallaha min fadlihi. Må Allah ge oss från hans dygd, hans yani, gåvor i detta liv och i nästa liv. Författaren nämner sen också en till hadith från Abu Sa'id där profeten alaihissalam sa: där profeten alaihissalam sa att folket i paradiset kommer att se boningarna av dem som bor över dem, så som man ser en stjärna i den avlägsna himlen. Yani al-mashriq aw al-maghrib, yani öst eller väst. På grund av den stora skillnad i yani nivåer som finns mellan dem. Och då säger sahaba: ya Rasulullah, är det positionerna av profeterna som ingen annan kommer att nå? Och då så sa profeten alaihissalam: nej, vid honom i vars hand min själ vilar, det är män som trodde på Allah och bekräftade sändebuden. Och denna hadith finns också i Bukhari och i Muslim. Här finner vi att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att folket i Jenna, vi sa att det är darajat. Och likullin darajat mimma amilu. Allah har olika nivåer. Dessa nivåer är yani väldigt, väldigt, vad kan man säga, långt ifrån varandra. För paradiset, mashallah, ardu haka ardu samawati wal ard. Det är otroligt yani vidspritt, yani otroligt stort, oändligt. Och därför när en person som är på en lägre nivå kollar upp på den som är på en högre nivå, så är det som att du idag står och kollar upp på en stjärna i himlen. Det är positionen över dig. Är det inte långt? Hur långt är det till en stjärna i himlen? Oändligt långt, eller hur? Subhanallah. Och därför vissa riwaya, som Sheikh Albani håller att vara hassan, så nämner han att det är 500 års reseavstånd mellan varje nivå i paradiset. Hur många nivåer finns det i paradiset? 70? 7? Nej. Ja. En hadith nämner 100. Okej. Som Allah har förberett för de som kämpar för hans skull, fi sabilillah. Men andra hadither tyder på att Allah kommer att höja en person i en nivå för varje aya han kan från Koranen. Sahih hadith, eller hur? Och då förstår man, som Ibn al-Qayyim och ulama nämner, att det finns lika många nivåer som det finns verser i Koranen. Eller hur? Kan varje aya ta dig upp en nivå i paradiset. Och Koranen har mer än 5000 aya. Så då finns det per automatik då mer än 5000 nivåer i paradiset. Wallahu a'lam. Så nivåerna är, mashallah, många i paradiset. Och därför man ska alltid sikta högt. Man kan säga: ja Allah, ge mig yani den belöning av den sista mannen i Jenna. Och han, du kommer vara lycklig. Men profeten alaihissalam har lärt oss att ha bättre och högre ambitioner än så. Och han sa att om du frågar Allah om al-Jannah, fråga honom om al-Firdaus. Det är det högsta och mellersta paradiset. Och från det flyttar floderna från Jenna ut till resten av paradiset. Och då så säger sahaba i Rasulullah, och det är också en glädjande nyhet: yani de här nivåerna, som högsta nivåerna, är det för profeter och yani nivåer som vi inte kan nå? Och då så säger profeten Muhammad alaihissalam: nej, utan det är nivåer för ett folk som trott på Allah, korrekt tawhid, rätt aqida, och trott på sändebuden, mashallah. Så det är möjligt för varje enskild muslim att nå de högsta nivåer i paradiset. Vad som också tyder på paradisets enorma belöning är hadithen som följer, hadith Abi Huraira radiyallahu anhu, där han säger att profeten alayhi salatu wasalam sa: laqabu qaws ahadikum, yani avståndet av en pilbåge i Jenna är bättre än allt som solen gått upp över. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Naam, och en annan riwaya på hadithen: mawdi'u sawt ahadikum fil janna khayru min ad-dunya wa ma 'alayha. Yani platsen av en piska som man har till djur eller liknande, med en eller två meter, i Jannah är bättre än allt som finns på dunya. Yani, 1-2 kvadratmeter i paradiset är bättre än hela denna jord och allt som finns på den. Varför? För allt som finns på denna jord kommer att förgå, kommer att försvinna. Eller hur? Och på denna jord saker blir ruttna, saker blir dåliga, saker, det blir för varmt, det blir för kallt och så vidare. Men ingenting av det här finns i paradiset. Utan allting är mashallah perfekt och det är bestående i all evighet. Sen berättar författaren den mycket vackra hadithen från Anas radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att det finns sannoliken i paradiset en marknad. Dit människorna kommer att bege sig varje fredag. Och en vind från Shimal, yani från öst, kommer att komma och svepa över deras ansikten och kläder. Och de kommer då att öka i skönhet och kommer att vända tillbaka till sin familj som också blivit vackrare. Och då så kommer de att säga till sin familj, wallahi, ni har blivit vackrare. Och då så kommer de att svara, och ni wallahi har också blivit vackrare. Och denna hadith finns i Muslim. Här säger profeten alaihi salatu wassalam att det finns en suq i Jannah, en marknad. Och de lärda säger att det här är inte en vanlig marknad där du går yani, och handlar. Utan det är som en samlingsplats. Ni vet, det nämndes här på fredagar. Och i många muslimska länder kan det vara så att på fredagar efter Jumma så finns det en marknad in i stan. Alla kommer att hämta sina grejer från landet och säljer och så vidare. Så här är det liknande, det är en samlingsplats, en träffpunkt där muslimerna i paradiset från olika nivåer samlas och träffas. Och det finns en marknad, men allting är gratis. Yani du bara går förbi, du ser någonting du vill ha, du får det, det är ditt. Yani änglarna är där och mashallah förser människorna med det de vill ha, subhanallah. Och inte bara det, den här vinden kommer och de blir vackrare. Yani husnen wa jamalen, två synonymer typ, skönare och vackrare, varenda vecka, och deras familj. Och det är också så här, ni vet här i dunya, i det här livet, yani du når en viss ålder och sen din skönhet försvinner, eller hur? Du får rynkor och du blir tjock och du blir, det ena och det andra. Yani det går neråt, eller hur? Men i Jannah motsatsen, det går uppåt. Hur länge blir man vackrare i paradiset? Hur länge pågår den här processen? I all evighet, subhanallah. Den är utan slut. Så tänk dig, du kommer aldrig tröttna och säga, men din fru hon såg ut så här förra veckan och ser likadan ut. Nej. Alltså det är redan tipptopp, mashallah. Överallt du kan föreställa dig. Och ännu mer. Och samma sak med mannen då, subhanallah. En fråga. Folket av paradiset kommer att träffas varje fredag. Finns det fredagar i paradiset? Finns det dagar i paradiset? Eller är allting en lång dag i all evighet? Är det inte så? Yawm al-qiyam, yani domedagen, det som kommer efter, är en enda lång oändlig dag. Det finns ingen dag och natt. Hur blir det dag och natt? Genom sol och måne, eller hur? Det finns ingen sol och måne i paradiset. Och det finns ingen sömn i paradiset. För profeten a.s. han sa, då han frågade som att sova i paradiset, och så sa han att sömn är dödens broder. Ja, det är den lilla döden. Och det finns ingen död i paradiset. Så en person sover inte i paradiset. Och det finns ingen natt i paradiset. Så vad är då en vecka i paradiset? Då säger de lärda att det är vad som motsvarar en vecka i det här livet. Gärna 7 dagar. Vad som motsvarar det. Även om det skulle vara gärna 7 dagar utan solnedgång. Relativt tidsmässigt i det som menas med hadithen. Och det är också som svar på en fråga jag fick. Det har ju nämnts att en person kommer att vara med den han älskar i paradiset. Eller hur? Och att vissa personer kommer att vara i sällskapet av varandra. Så hur förstår man då när folk är på olika nivåer? Hur kan man då vara med en annan person? Då nämner vissa av de lärda att det här är det som menas. Att om 2 personer är på olika nivåer så kommer de på högre nivåer tillåta dem på lägre nivåer att besöka dem. Eller vice versa. Eller att de träffas på en gemensam plats som det här. Här träffas folket av paradiset från olika nivåer. Så de är tillsammans. Wallah. Och en annan tolkning är också att en person som älskar någon kommer att göra samma sak och lika mycket goda gärningar som den personen, och per automatik då komma på en lika hög nivå som den personen. Wallah. Det berättas också från Sa'd ibn Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa att Ahlul Jannah kommer att se varandras boningar i paradiset så som man ser på en stjärna i den avlägsna himlen. Och vi nämnde en liknande hadith tidigare. Sen nämnde han också från Abu Sa'idin och Abi Huraira radiyallahu anhuma att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att om Ahlul Jannah går in i Jannah så kommer en utropare att ropa ut Anna lakum an tahyu fala tamutu abada. Här kommer ni att leva för evigt och ni kommer aldrig att dö. Här kommer ni vara friska och ni kommer aldrig att bli sjuka. Wa inna lakum an tushina. Och här kommer ni att vara unga och aldrig bli gamla. Och här kommer ni att njuta och aldrig bli olyckliga. Och denna hadith finns i Muslim. Yani, man får den här tryggheten som vi har nämnt innan. La khawfun alaikum wa la antum tahzanun. Hela tiden så får man den här tryggheten att det här goda kommer inte ta slut. För det kan ju vara i det här livet att om du har någonting gott, någonting vackert, så är du rädd att förlora det. Och allt i det här livet kommer du förlora någon gång. Och den här rädslan ska inte finnas i paradiset. Utan allting gott är bestående och för evigt. Så vad är det då för glada budskap som ropas ut av änglarna? Det är, här kommer ni att leva för evigt och aldrig att dö. Det finns ingen död i paradiset. Och här kommer ni vara friska och aldrig bli sjuka. Det finns ingen sjukdom i paradiset. Och här kommer ni att vara unga och aldrig att bli gamla. Och som vi sa, man kommer att vara 33 år i all evighet. Och här kommer ni njuta och aldrig att bli olyckliga. Det finns ingen som här i dunja, du är glad i 2 dagar och du är ledsen i 1 vecka. Du är frisk en vecka, du är sjuk en vecka och så vidare. Utan alhamdulillah, en oavbruten lycka i all evighet. Må Allah ge oss från denna stora enorma gåva. Amin. Han berättar också från Abu Huraira radiyallahu anhu att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att den personen som får den sista platsen i Jannah är en person som det kommer att sägas till tamanna, önska. Och personen kommer att önska, och då så kommer det att säga hel tamannait, har du önskat färdigt? Och mannen säger då ja. Och då sägs det till honom, du får allt du önskar och lika mycket därtill. Mashallah. Rawahu Muslim. Han berättar sen från Abu Huraira radiyallahu, från Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att Allah azza wa jall kommer att säga till Ahlul Jannah, ja Ahlul Jannah. Och då kommer då han kommer då att säga, eller afan, Allah kommer att säga ja Ahlul Jannah. Och de kommer att svara labbayka rabbana wa sa'dayk, vi är här våran herre för att besvara. Wal khayru fi yadayk, och allting gott finns i dina händer. Och då så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att säga hel raditum, är ni nöjda? Och då så kommer det att sägas, och varför skulle vi inte vara nöjda? Våran Herre, du har givit oss vad du inte givit någon annan från din skapelse. Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala, ska jag inte ge er någonting bättre än detta? Och då så säger folket av Jannah, vad är bättre än detta? Och då så säger Allah subhanahu wa ta'ala, uhillu alaikum ridwani. Jag kommer idag att ge er mitt välbehag. Jag kommer aldrig efter denna dag vara arg över er. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Här finner vi den gåvan som är den största av alla gåvor i paradiset. Yani folket av Jannah kommer då frågas om de är nöjda. Och folket av Jannah kommer då svara bekräftande, yani, hur skulle vi inte kunna vara nöjda? Vi har fått det som ingen annan har fått av skapelsen. Och då säger då Allah Azza wa Jal, vill ni inte ha någonting bättre än allt detta? Och folket av Jannah säger då, vad är bättre än detta? Och då säger Allah: "Uhillu alaikum ridwani, fala askhat alaikum ba'dahu abada." Yani jag kommer idag att ge er min ridwan. Och ridwan är den högsta nivån av att vara nöjd över en person. Det är högre än al-mahabba, kärlek. Och det är högre än riba. Yani riba är det högsta. Att Allah azza wa jall är nöjd över en person. För när Allah azza wa jall är nöjd över en person, så får han yani allting gott per automatik. Och skyddas från allting ont. Och därför när Allah subhanahu wa ta'ala i surat al-Tawbah nämner belöningen till de troende, så säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa'ada Allahu al-mu'minina wal-mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar." Att Allah har lovat de troende männen och kvinnorna paradis där det flyter floder under. "Khalidina fiha", och där kommer de att vara för evigt. "Wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn." Och de kommer att vara i goda fina boningar i eviga paradis. "Waridwanu min Allahi akbar", och Allahs välbehag är större än allt detta. "Dhalika huwa al-fawzul azim", och detta är den största vinsten eller segern. Så Allah subhanahu wa ta'ala i den här versen, som ulema nämner, yani tar saker i tadarruj, stegvis. Yani nämner att de troende männen och kvinnorna kommer att få paradis där det flyter floder. Och sedan att dessa paradis är eviga, bestående. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala avslutningsvis: "Wa ridwanu min Allahi akbar", och att de får utöver detta Allahs välbehag, och det är större eller störst än allting annat. Yani wa ridwanu min Allahi akbar, yani min kulli shay. Det finns ingen belöning och ingenting som går att mäta med Allahs ridwan. Och därför som Ibn Taymiyyah brukade säga, att jag kollade igenom ett dua. Yani jag reflekterade, vilken dua är den bästa dua man kan säga? Vad är det bästa man kan be om? En ganska relevant fråga, eller hur? Vad är det bästa du kan be om? Har ni frågat er själva den här någon gång? Och han sa: "Jag kom fram till att det var att be om Allahs ridwan." Det är att Allah ska vara nöjd över den. För man är nöjd över det, khalas. Och därför, det är väldigt få personer som Allah säger om i Koranen, radiyallahu anhu. Det är sahaba, eller hur? Och det är inte vem som helst som får den här höga positionen, radiyallahu anhu. Vissa personer, Allah nämner att han älskar dem. Han belönar dem, han förlåter dem, han ger dem sin rahma. Men radiyallahu anhu nämns inte för alla, utan det är specifika människor. Så därför att få den här enorma stora belöningen i Jannah är någonting alla borde eftersträva. Och att Allah ska bli nöjd över en person är ingenting du får genom att du sitter och rullar på tummarna hemma. Genom att skippa bönen och göra haram och vara borta från islam. Nej, utan vill du att Allah ska vara nöjd över dig, måste du vända dig till Allah. Fly till Allah. Ni tävlar till Allah i att göra goda gärningar. Och vakna upp från den här rafflan, den här glömskan och negligensen som man många befinner sig i. Det här ruset av att vara besatt av dunia. Det är inte det som kommer att göra att personen blir älskad av Allah och förlåten av Allah och får Allahs rahma och Allahs ridwan i paradiset. Utan allting kommer med ett pris. Och det berättas sen också från Jarir radiyallahu anhu att han sa: "Vi var hos profeten alayhi salam, och han kollade upp på månen under en natt då månen var full." Alltså fullmånen. Och så sa profeten alayhi salam: "Ni kommer att se eran herre ayanen, yani klart och tydligt, så som ni ser denna måne. La tadamuna fi ru'yatihi", utan att behöva yani trängas eller skymmas från att se den. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Här nämner författaren en väldigt viktig hadith där ännu en av de största belöningarna i paradiset bekräftas. Och det är att få se Allah Azza wa Jalls skönhet. Allah Azza wa Jall, han är al-Jamil, den vackraste. Och han säger här att ni kommer att få se Allah. Han satt en, då var fullmåne på himlen, inga moln. Och frågade då sahaba: "Kan ni se den här månen?" Alla säger ja. Och det spelar ingen roll hur trångt det är på jorden, Det är det han här menar. Hur många människor som än står bredvid varandra, de kan aldrig täcka månen, eller hur? Sikten är tydlig. Så han säger här att ni kommer att se eran herre innakum satarawna rabbakum i'yanan. Och han bekräftar det här med ordet i'yanan, yani med era ögon. Klart och tydligt. Så som ni ser månen. Och denna hadith är en hadith som då bekräftar att de troende kommer att se Allah i paradiset. Och vi har ju nämnt tidigare att tyvärr finns det vissa ahlul bidda, yani de som har halkat i sin förståelse av islam, som tillhör vissa avvikande sekter som en Jahmiya och en Mu'tazila, Kullabiya eller Asha'ira, Maturidiya, som tyvärr finns väldigt mycket idag av, som då säger att man inte kommer att se Allah. Vissa förnekar det helt och hållet och vissa säger att du kommer se honom i hjärtat. Men när du står ute på natten och månen är där i himlen, kollar du på månen med hjärtat eller med ögonen? Och han sa i'yanan, yani refererar till ögat. Det är tråkigt. Det är sjukt hur man inte förklarar texter från islam, man bortförklarar texter från islam. Och vad är problemet med att de troende kommer att se Allah? Vad är det som är, ska hindra det? Om Allah säger det, om profeten säger det, då är det så, punkt slut. Khalas. Och vi hoppas att vi ska få se Allah subhanahu wa ta'ala. Profeten alaihissalam brukade be Allah azza wa jall om sötman av att få kolla på Allahs ansikte. Och längtan efter att få träffa det. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger också i Koranen, wujuhun yawma idhin nadira, att vissa ansikten kommer på den dagen att en lyser upp av glädje. Ila rabbiha nadira, då de skådar sin herre. Då de troende skådar, ser Allah subhanahu wa ta'ala, kommer deras ansikten lysa upp av glädje. Klart och tydligt i Koranen. Men hur kan man inte tro på detta? Subhanallah. Ett till bevis på den här viktiga frågan är hadith Suhaib radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa att ahlul jannah, då de går in i paradiset, så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att säga till dem, vill ni ha någonting mer? Och de kommer då att säga, har du inte lyst upp våra ansikten? Har du inte låtit oss gå in i paradiset? Har du inte räddat oss från elden? Har du inte, och då kommer Allah subhanahu wa ta'ala att ta bort al-hijab, yani skyddet, det som är mellan dem och Allah subhanahu wa ta'ala. Och de har då inte fått någonting mer kär till dem än att få kolla på sin herre. Och denna hadith är berättad av muslim. Så här nämner profeten alaihissalam återigen i denna autentiska hadith att när ahlul jannah är i jannah och njuter av allting de har, sin mat, sin dryck, sina kvinnor, sina slott och sin mark, allting, så kommer Allah azza wa jalla och frågar om de vill ha någonting mer. Och de kan inte komma på någonting mer, för de har redan fått allt och över allt vad man kan ens fantisera om. Och då så kommer Allah subhanahu wa ta'ala att ta bort al-hijab. Och hijab på arabiska betyder någonting som skyller, något som döljer. Något skynke, någonting som är emellan, som gör att du inte kan se någonting. Så Allah kommer då att ta bort al-hijab mellan människorna och Allah azza wa jalla. Och då när de får se Allah glömmer de allting som de gör. All den nytta eller all den glädje de befinner sig. Och den här glädjen övervinner allting. Och så sa profeten alaihissalam, de har inte fått någonting mer kär till dem än att få se Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Så här finner vi att det här är en av paradisets största belöningar. Och även här nämner de lärda att beroende på hur högt upp i paradiset man är, ju mera kommer man att få se Allah i paradiset. Och de som är lägre ner kommer att få se Allah mindre i paradiset. Men alla kommer att få se Allah azza wa jalla i paradiset. Jag tror det var Ibn Qayyim som nämnde en väldigt vacker sak. Vad sa han? Han sa att, ni vet ordet skönhet eller jamal, arabiska skönhet, jamal. Allah, han är al-jamil. Han ville typ här yani försöka beskriva Allahs skönhet. Så han säger att om du kollar på all skönhet på dunya. När vi tänker på skönhet, vi refererar till vissa saker. Vackra kvinnor, vackra blommor, vacker natur, vacker himmel. Eller hur? Det är skönhet för oss. Vem har skapat allt detta? Allah subhanahu wa ta'ala. Så han som skapat all skönhet måste ju vara vackrare än det han har skapat, eller hur? Och då säger han att om du lägger ihop all skönhet på jorden och försöker jämföra det med Allahs skönhet, så är det som att jämföra ett stearinljus med solljuset. Men det finns ingen jämförelse, det finns ingen liknelse. Allahs skönhet överträffar allt. Och därför är det den absolut största, högsta belöningen att få se Allah subhanahu wa ta'ala i nästa liv. Och vi ber Allah om att få vara från dessa, yani ärade människor som får den här belöningen av att se Allah subhanahu wa ta'ala i nästa liv. Men i det här livet klarar vi inte av att se Allah. Profeten alaihissalatu wassalam sa, vet att ni inte kommer att se er herre tills ni dör. Så det går inte att se Allah i det här livet. Vi klarar inte av det. Och när profeten alaihissalatu wassalam togs upp på himlafärden, så frågade man honom, såg du din herre? Och då så sa han, hur kunde jag se honom? Det var bara ljus. Men det gick inte. Men vi är inte skapta. Vår kropp skulle inte klara av att se Allah. Och därför nämns det en autentisk hadith, att om Allah subhanahu wa ta'ala skulle ta bort al-hijab, alltså vad som är mellan oss och människorna nu, så skulle ljuset från hans ansikte bränna sönder allting. En hela, allting i skapelsen skulle bränna sönder från ljuset av hans ansikte. Subhanallah. För Allah, han är också en nur. En nur och samawati wal ard. Och det är också en sak som subhanallah påminner en om vikten av att studera Allahs namn och egenskaper. Vem är Allah? Eller hur? Känna Allah subhanahu wa ta'ala. Och den som känner Allah kommer att älska Allah. Den som känner Allah kommer att dyrka Allah. Den som känner Allah kommer att vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Men tyvärr, de flesta av människor, som Allah säger, وَمَا قَدَّرَ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ, att de har underskattat Allah. De tror för lite om Allah subhanallah. Hasha lillah. Allah azza wa jall, yani är överallt, subhanahu amma yushrikun, överallt vad man kan, vad folk sätter vid hans sida. Och författaren, Allah yarhamu, avslutar sen boken med en aya från Koranen, surat Yunus, då Allah subhanahu wa ta'ala säger, innal ladhina amanu wa amilu salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtiha al-anhar fi jannatin na'im. De som är troende och gör rättfärdiga gärningar kommer eran herre, eller deras herre, att vägleda med deras iman till en plats där det flyter floder under dem i nobla paradis. Da'wahum fiha subhanak Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Och deras kall kommer där i att vara subhanak Allahumma, upphöjd är du våran herre. وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا salam. Och deras hälsning sinsemellan kommer där i att vara salam. وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Och deras sista kall kommer alltid att vara Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Och vi nämnde ju detta i den första lektionen, att folket av Jannah kommer att inspireras att prisa Allah subhanahu wa ta'ala lika lätt som de andas i detta liv. Kommer de att göra tasbih. Det är lika lätt och naturligt och vanligt. Subhanallah, alhamdulillah och så vidare. Allah musta'an. Men här nämner Allah subhanahu wa ta'ala en väldigt viktig sak. Och det är att de som tror och gör goda gärningar kommer Allah att vägleda på grund av deras iman till detta paradis. Jag tror att vi alla nu har yani kommit fram till att vi vill till paradiset, eller hur? Inte bara denna lektion, utan innan. Det är ett mål som vi alla inställer. Vi vill till paradiset, vi vet att detta liv är kort. Vi skapades inte för detta liv. Det finns någonting mer som väntar. Men då är frågan, hur kommer vi till paradiset? Den frågan som alla borde ställa sig. Och vet att du kommer inte till paradiset yani som du vill. Det är inte du som bestämmer om du vill till Jannah eller inte. Det är inte så här, jag går in om jag vill. Nej. Eller jag går in hur jag vill. Jag gör vad jag vill och inshallah jag kommer till paradiset. Det funkar inte så. Utan det finns en väg till paradiset. En enda väg. Och det är islams väg. Det är profeten Muhammeds väg. Alla andra vägar till paradiset är stängda. Så du kan inte bara komma fram till någonting flummigt och säga jag är troende och jag ber på mitt sätt och jag tror på mitt sätt. Nej, funkar inte så. Utan vill du till paradiset måste du gå Allahs väg. Måste tro korrekt. Ha korrekt iman, aqida. Och du måste göra goda gärningar. Det går inte att bara säga jag tror men jag gör inte, jag agerar inte. Du måste be dina fem salat. Du måste fasta ramadan. Du måste betala zakat om du har pengar. Du måste ha den islamiska karaktären och så vidare. Ni lever upp till islam. Islam är inte bara ett namn. Det är inte bara en tillhörighet. Islam är en livsstil. Det är en religion. Det är det viktigaste som finns. Wa ra'sul amr al-islam. Så att man lever efter den här religionen. Och anammar och tar religionen igen ur alla dess vinklar. Allt som kommer från religionen tar du. Omfamnar. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala säger ayyuha alladhina amanu udkhulu fi silmi kafa. Troende, träd in i islam helhjärtat. Ja, ni tar islam från alla dessa aspekter. Ja, ni tar inte bara islam det ni vill. Som många tyvärr gör idag. Man tar det man vill, det som passar. Och även de sakerna anpassar man. Man modifierar dem till 2020. Och gör någon så här modern europeisk islam, fashion hijab och fashion, jag vet inte vad. Tyvärr, voilà, vi lever i sorgliga tider. Där saker och ting har blivit som profeten sa alaihissalam, att islam kommer att bli främmande. Och säger, oh, du har riben. Voilà, ibland när du ser en person idag som följer Koranen och sunnan och sahaba, mashallah, han är en främling bland folk, eller hur? Främling, inte bland icke-muslimer. Bland muslimer är han en främling. Bland sin familj är han en främling. Och det är den personen man ska vara. Toba lil ghuraba. Det är de som har yani den sanna islam. Och det är de som har framgång. Så alla kulli hal, vi måste försöka. Vi måste kämpa. Och har vi brister? Har vi tillkortakommanden? Har vi syndat? Gör toba. Alhamdulillah. Allah förlåter. Och kämpa alltid för paradiset. Glöm inte paradiset. Var alltid målmedvetna. Och låt det alltid vara största prioritet. Och vad sa profeten alaihissalam? Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Och Allah gör det dunya till vårt viktigaste mål, vår största prioritet och det enda som vi bekymrar oss över. Så han sa här, yani gör inte dunya till vårt största bekymmer, till vårt största yani prioritet. Men la märke till att han här sa, gör inte dunya till vårt största mål. Det får vara ett delmål. Du får ha ett delmål att utbilda dig, att arbeta, tjäna pengar och köpa bil och gifta dig. Whatever, det är ett delmål. Men det är inte ditt viktigaste mål. Ditt viktigaste mål är alltid al-jannah. Fokusera på paradiset. Och besvara Allahs kall. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah kallar oss till jannah. Så att vi alltid försöker att vara lyhörda och påminner varandra, påminner oss själva genom att läsa Koranen, hadither, gå på föreläsningar, öka oss själva i kunskap och sen försöka praktisera kunskapen. Ja, ni kämpar oss igenom det här livet. Livet är en jihad, hela tiden, mot onda saker som finns runt omkring oss, shayatin eller ins och jinn och allt som händer. Men man måste kämpa och inte ge upp, kapitulera. För det kommer att ha grova konsekvenser i nästa liv. Och här, alhamdulillah, så avslutar författaren boken och han avslutar med att sända salat och salam över Rasulullah alaihi afdalus salat och salam. Och vi tackar Allah subhanahu wa ta'ala som gav oss möjligheten att läsa denna bok. Och jag ber Allah azza wa jalla att göra det till ett bevis för oss och inte mot oss på domedagen och att gynna oss med denna kunskap. Jag råder också alla muslimer att ha den här boken hemma, Riyadu Salihin. Finns översatt på engelska för de som inte kan arabiska. Den svenska översättningen är inte bra, den som finns just nu. Engelska översättningen finns. Man kan läsa den, alhamdulillah. Kan man arabiska, läs den på arabiska. En väldigt bra och gynnande bok. En bok som nämner så många olika förgreningar av religionen. Mashallah. Så jättebra bok att ha hemma. Riyad och Salihin. Jag kan ta fråga sen, inshallah. Så barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Och vi avrundar för idag. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Och om någon har någon fråga så ahlan wa sahlan. Boken heter Riyad och Salihin av Imam Nawawi. Riyad och Salihin av Nawawi.
I paradiset kommer vi minnas det som har hänt i dunya. kommer ihåg det här livet?
Allah och Allah. Efter vissa saker kommer man komma ihåg, men om man kommer ihåg allt vet jag inte. Du vet, ibland är det en ni'ma att glömma. Alla, det är en ni'ma att glömma. Tänk om vi skulle minnas allting dåligt vi har gjort, allting dåligt vi har sett. Vi skulle inte må bra. Ibland du är fett deppig, du sover, du glömmer bort det, du vaknar, du mår bättre, eller hur? Så vissa saker är bra att glömma. Och i alla fall, det som är bra för dig att glömma kommer du glömma. Inshallah. Och alltid när du tänker på Jannah, det är i toppen av lycka. Det finns ingen större lycka än Jannah. Det finns ingenting dåligt eller negativt. Om du tänker att dåliga minnen vill du glömma, khalas, alla kommer få dig att glömma. Inshallah. Jättebra fråga. Jag kan nämna dig en, se om jag hittar den versen här. I surat Tor finns en vers där Allah subhanahu wa ta'ala talar just om den här punkten. Om ska vi se vad Tor är någonstans. Någon annan fråga också medan så kan kolla.
Visst, man kommer se på det högre paradiset som en stjärna.
Va?
Du sa ett paradis över oss, man kommer se det som en stjärna, visst?
Nej, det är lika avlägset som en stjärna är för oss i detta liv.
Och visst, man får allt man vill ha, visst?
Ja.
Man känner strävan efter det, men så man kommer inte få det.
Vadå?
Man kommer väl känna strävan efter att vara där också då?
Nej, jag tror inte det. Ingen är avundsjuk på någon annan. Och det är också så här, man får vad man vill, men det finns vissa saker man inte kommer att önska sig. Och inte kan önska sig. Alltså en person kan inte önska sig i Jannah att få en nivå bättre än profeten Muhammed så själv, till exempel. Nej, det är ingenting som någon kommer att önska sig. Förstår du? Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala surat al-Tur, vad är det, vers 23, små bokstäver, 21. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانِهِمْ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. Här nämner Allah azza wa jalla i alla fall, and those who believe and whose offspring follow them in faith, to them shall we join their offspring, and we shall not decrease the reward of their deeds in anything. Every person is a pledge for what he has earned. Så han nämner Allah azza wa jalla att de som gör, and those who believe and whose offspring follow them in faith. Genom du är troende och dina barn följer dig, eller du följer dina föräldrar i tro. Okej? Då kommer vi inte neka. Vi kommer inte minska deras belöning det minsta. Är ni här? Vi kommer inte minska föräldrarnas belöning, utan de kommer då att anslutas till varandra. Så att det betyder, wallah alam, att även om en person är på en lägre nivå, kan han hamna på en högre nivå för att hans föräldrar är på en högre nivå. Förstår du? Så att därför är det bra i islam att man är religiös tillsammans med sina föräldrar. Förstår du? Får man barn, man ska uppfostra dem att bli religiösa, troende.
Om man köper hus, kan man då, om man köper hus, kan man då sin mamma,
om man köper hus. Om man köper ett hus?
Ja.
Om man bygger ett, köper ett hus till sin mamma, självklart det är en god gärning. Så länge man inte köper med lån och så. Det är en bra gärning, mashallah, och allting gott man gör belönas man för. Zaki.
Om jag har en kompis, du ser jag kommit till Jannah, inshallah.
Ja.
Så har jag en kompis som inte har kommit till Jannah.
Okej.
Okay. Kan jag önska mig att få träffa honom med Jannah?
Är han muslim eller inte muslim?
Han är muslim, säger
vi. Vi har pratat om det lite grann innan, och det är att alla muslimer kommer någon gång att hamna i paradiset. Vissa hamnar där direkt, vissa får vänta på domedagen och straffas, och vissa hamnar i helvetet och straffas där. Men till slut så kommer varenda muslim att tas ut från helvetet och hamna i paradiset. Så även om han är den här sista personen i Jannah, så kommer du kunna träffa honom. Han får ju gå på den här marknaden på fredagar och du kan tillåta honom besöka dig och så vidare.
Om man inte är muslim?
Då är det kört. Endast muslimer går in i paradiset. La yadkhulu janna illa al-mu'min. Alltså endast en troende går in i janna. Ingen icke-muslim går in i janna. Ja, precis. Ingen icke-muslim. Men alltså de som levde förut och trodde på Jesus tid, de var ju muslimer. Och så följde Jesus på riktigt. Och de som följde Abraham och Moses och så vidare. Men efter att Mohammed kom alaihissalam så måste man tro på honom. La ilaha illallah, Mohammed Rasulullah. En fråga här av Afon, som är väldigt relevant fråga. Vad är den största belöningen i Jenna? Är det att se Allah eller att få Allahs ridwan? Och det är en fråga som de lärde har diskuterat. Men jag tror Ibn al-Qayyim talar om att de går inte emot varandra. De båda är största belöningarna på sitt sätt. Wallah alam. Ja, Ibrahim.
Det här med ankelns strumpor.
Vad?
Ankelns strumpor.
Som är under eller över anklarna?
Över anklarna.
Ja.
Bland dem, de hamnar ju under anklarna. Man måste dra upp dem lite då och då. Med skorna och ta på sig av sig. Kan man fortfarande göra mest heller när de har gått under anklarna så är det kört?
Nej, nej, om du har satt på dig strumpor, tappat vodå och strumporna har hamnat under anklarna så kan du inte stryka över dem. Allah. För då är det som att du har tagit av dig strumporna. Alltså. Säkrast att tvätta fötter. Och jag. Babbo. Han brukade stjäla. Kläder och sånt. Var han muslim? I alla fall om en person var kriminell och inte praktiserade islam. Han blir förlåten för det som har varit. Förstår du? Men om han var muslim och har tagit något från folk, då ska han ge tillbaka. Men det går ju inte att ge tillbaka någonting till en affär i Sverige. Förstår du? Det är slitet och du har förstört det. Då säger vissa lärare att man kan ge sadaqa. Med avsikt av att det ska gå till personer man har stulit ifrån. Allah. Men har man stulit något ifrån en muslim, person, pengar eller guld, så ska man ge tillbaka det. Det är en del av tauban. Förstår du? Som någon gjorde inbrott hos någon, tog ett kilo guld. Och så gör han toba veckan efter. Han får inte behålla guldet, han ska ge tillbaka. Förstår du? Han behöver inte anmäla sig själv, men han kan lägga det i brevlådan igen. Förstår du? Eller skicka det med någon annan, skicka det med posten. Så att han i alla fall zonar för sitt brott. Tjalla, nästa veckas lektion tror jag är inställd, ska vi resa bort. Så ingen söndagsdars. Men vi har lektion på torsdag som vanligt. Shar hadith Jibril, inshallah. Jalla, vi avrundar för idag. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.